Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
...288 brottare är det tänkt ska vara med i kommande OS i Tokyo. En före detta olympisk brottare ska det förresten handla om i vårt olycksdokument senare i det här avsnittet. Det är ju historien om Haparanda-profilen Thomas Johansson som undertecknad fått hedersuppdraget att ge olycka.
Ser man på 288 tiondelar eller 28,8 sekunder var Nils van der Poels tid på sista varvet när han blev världsmästare på skridsko 5000 meter i februari. Om ni inte redan gjort det, lyssna gärna på Sporthusets van der Poel special kan vi kalla det i avsnitt 284.
Och snart är kulan i luften igen, allsvensk fotboll. En fråga inför varje premiäromgång, nästan den viktigaste faktiskt, är vem gör första målet och hur snabbt kommer det? Den bästa målskytten av nu aktiva allsvenska spelare är Hammarbys brasilianare Paulinho. När han spelade för BK Häcken så gjorde han det snabbaste premiärmålet 2016 efter 288 sekunder.
När Stefan Holm blev världsmästare inomhus i Valencia 2008, jag minns det som igår, där på Radiosportens kommentatorsposition tillsammans med expert Miro Salar, ibland är han med i Sporthuset, ja då blev Stefan inte bara den höjdhoppare genom tiderna som tagit flest mästerskapsguld, utan också den äldste manlige världsmästaren genom tiderna i grenen med sina 31 år och 288 dagar.
Och 288 mål gjordes under ishockey-VM 1981 som arrangerades i Sverige. 13 av dem gjordes av Sovjetunionen i den här brutala krossen mot Tre Kronor, blev ju 13-1. Den svenska målvakten Pekka Lindmark blev utbytt under matchen men blev till slut ändå vald till turneringens bästa målvakt.
Ishockey och 288 som i 288-or som gjort avtryck i NHL-historien. Eric Lindros och Patrick Kane, båda med det tröjnumret och båda startade NHL-karriären med att bli första val i draften. Lindros minns vi framförallt i Philadelphia Flyers tröja och Patrick Kane är ju en av de största stjärnorna även nu i Chicago Blackhawks.
288-or som jag kommer att tänka på. William Nylander i Toronto Maple Leafs. Och så, trots att jag är en GB sandwich-person vill jag stryka under, glassen, 88.
Va?
Den här underbara nötkrokanten. Och när vi spelar in det här dessutom så är det så vårinspirerat utanför fönstret med vackert som skänt. Så jag vill ha en smältande 88 i näven. Klassiker sedan 60-talet.
Ja, och innan det här avsnittet smälter, nu tar vi en tugga av Sporthuset, avsnitt 288.
Ja, med Lasse Granqvist.
Och Tommy Åström.
Hola Camilla Enström, bienvenido de nuevo a Sporthuset.
Ja men, muchas gracias får jag väl säga då för att fylla i den här spanska välkomnandet som jag fick. Tack för det.
Sol, 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 sol como siempre en Andalucía.
Bara sol i Andalusien eller?
Bara sol. Ja, men väldigt mycket sol har det varit här på slutet efter en liten, liten period av regnigt och ruskigt väder.
Du bor ju där nu under vinterhalvåret. Kommer det fortsätta så? Eller? Jag tänker, jag har ju lite tankar då att när pandemin är borta och man kan åka lite förhoppningsvis så småningom mellan länder. Vi kommer till dig där i Andalusien och spelar in podd framöver. En dröm, en målbild.
lysande idé tycker jag. Vi håller ju faktiskt på att bygga en liten gästlägenhet. Det var det jag skulle ha gjort, fast nu kommer jag på det. Nej, men en liten lägenhet där ni kan få flytta in, vet jag. Ta med hundarna också.
Bovarna, ja, de är gamla. De får
där bakom lås och bom idag.
Ja, de är, jag tog en liten promenad med dem, så nu är de faktiskt lugna en liten stund. Det kan vara en fördel.
Vad är coronastatus i Spanien? Jag tänkte på det också när jag såg det här att fotbolls-EM i juni, 12 länder ska arrangera. UEFA sa, 3 länder är vi på väg att stryka redan nu. Därför att de kan inte garantera en viss publiktillförsel i matcherna. Det är Skottland, Irland och just Spanien, där Sverige ska utspela sin inledningsmatch i EM. Och då undrar jag, är det ett tecken på att det är stökigt i Spanien, eller är det att regeringen är mer försiktig då än en del andra länder, eller vad säger du?
Som de flesta vet vid det här laget så har ju Spanien varit extremt hårt drabbade av corona. 3,2 miljoner bekräftade fall bland annat. Och nu måste jag säga att läget här där vi befinner oss känns rätt så bra faktiskt. Det mesta är öppet igen. Det finns restriktioner som att restauranger får inte ha öppet efter klockan 18, man får inte vara ute efter klockan 22 och sådana saker. Men utöver det så känns läget här just nu väldigt kontrollerat, och faktiskt när jag pratar med mina familj och vänner hemma i Sverige så känns det betydligt lugnare här än vad det gör i Sverige just nu.
Det är ändå notabelt att det finns en viss störskhet kring Europeiska fotbollförbundet UEFA, som tycker sig kunna gå in och tala om hur viruset ska bete sig. Och om ni regeringar inte står upp när vi kommer och inbjuder till publik, då får ni inte arrangemang och så vidare. De är fortfarande kvar, vi har spelat i 12 länder. Du sa det.
Och de är kanske möjligen nere på 9 nu då, i sin tanke då, om de ska ta bort de här 3.
Ja. Jag vet inte hur mycket det egentligen harmonierar med den verklighet som ju trots allt är rätt påtaglig för ganska många.
Sporthuset 288.
När kommer du hem förresten till viruskaoset, höll jag på att säga, här hemma?
Lagom till premiären av Allsvenskan och Superettan, såklart.
Just det.
Den är jag väldigt laddad för. Så det är det som dagarna handlar mycket om just nu, att förbereda sig och läsa på inför säsongerna som kommer här om mindre än en månad. Ja, hur många veckor är kvar?
Ja, det är bara 3 veckor ungefär. Precis. Mm. Vi ska ju sända det där tillsammans och förhoppningsvis så småningom med en del supportrar på ingång till läktarna. Sen om det blir före eller efter sommaren, det får vi se. Men vi har i alla fall smygstartat supporterfeelingen de senaste avsnitten. Det kanske inte ens har undgått dig, Camilla, det här med supportersånger. En trestegsraketskärleksbombning som verkligen har kommit som en raket också rakt in i folks hjärtan, som det verkar.
Ja, men det har definitivt inte undgått mig. Jag har, precis som jag tror väldigt många andra, gått och lyssnat och fått gåshud. Alltså det är ju det här man älskar med sport och kanske framförallt fotboll. Den här läktarkulturen när den är som allra, allra bäst.
Och vi tänkte ju fortsätta. Jag sa ju lite sturskt att jag har en idé. Men egentligen var det ju en ärvd idé. För nu ska vi presentera planen framöver för fortsatta supportersånger i sporthuset. Och då är det så här att, ja, egentligen har vi fått idén från en lyssnare, en kompis till dig, Lasse, Niklas Jonsson.
Ja, Niklas, ja, den är numera i Värmland. Ja. Mm. Han är ju, jobbar lite med färgsamhet. Det är ett ljudgeni. Alltså den här förmågan att kunna bygga ett evenemang ljudmässigt tillsammans med publiken. Alltså när det här harmonierar. Det finns ju de som exempelvis, när det är högt tryck i arenan och kör och det är go, du behöver inte ingen musik, va? Då ligger du lite lägre. Men när du behöver hjälpa publiken att dansa igång en föreställning mentalt, så är han, alltså det är ett superproffs alltså. Mm. Han sa till mig, varför kör ni inte avsluta varje podd med en supportlåt? Som det finns ju mängder, det är ju inte bara de här kända och så vidare. Och så landar ju det till att vi kom i supportersånger kärleksbombningsläget.
Ja, det dök ju upp parallellt med att han sa, ja, det var oberoende av varandra egentligen.
Ja, men precis. Men då kan du ju vara, jag förstår hur du tänker nu. Mm. För det här är ju en idé som förtjänar att uppmärksammas då på samma tema.
Ni lyssnare får beställa en sång kopplad till ett lag eller landslag och med en tillhörande motivering varför ni vill höra den här. Alltså det kan vara supportersång, inspelad klubbsång eller vad som är som ligger sist i avsnittet. Och vi har en person redan idag som ska smygstarta det här i slutet av avsnittet faktiskt.
Ja,
men redan nu vill jag testa konceptet på dig, Camilla. Och nu blir det lite uppstuds här.
Camillas egen supportersång alltså.
Ja, precis.
Du behöver inte ha komponerat den själv.
Jag känner att jag börjar bli lite nervös här på den här utmaningen. Men...
Kom ihåg motiveringen. Kom ihåg motivering också. Att du måste ha motivering.
Ja, men direkt när man tänker på supportersången så finns det en sång som är lite av soundtracket till min uppväxt, får man säga. Min ungdom i Umeå. Ja, men alltså den här låten blir jag så fruktansvärt glad av att höra. Ja, men i och med det jobb som vi alla har så får åtminstone jag ofta frågan vilket lag jag håller på. Då är det ofta underförstått vilket herrlag jag håller på. Och jag svarar alltid att det enda lag jag verkligen, verkligen har hållit på är just Umeå IK. Och det var en förmån, jag säger verkligen förmån, att få växa upp i Umeå i samma veva som UIK växte fram till att bli en dominant inom både svensk men också europeisk fotboll. Jag tror att jag var runt 14-15 sådär när de tog sitt första av då 7 SM-guld. Ja, men alltså, när jag hör den här låten, jag får liksom upp alltså, väldigt klara bilder. Och då ska jag tillägga att jag har väldigt dåligt minne. Men jag får upp väldigt tydliga bilder på när jag träffade Hanna Ljungberg och som liten tjej fick hennes autograf och hur stort jag tyckte att det var. Jag kommer ihåg när de presenterade Marta på ett bilföretag i Umeå och jag var där. Jag vet inte exakt varför jag var där, men jag var i alla fall där och såg när hon presenterades. Det hänger med och det är fina minnen som också då är starkt kopplade till den här sången. Ja, men det var jäkligt inspirerande att ha det här laget som var det laget i Umeå under den här perioden där i början av 2000-talet.
Men då är det alltså så att det här är ju någonting extra, därför att du har redan gjort upp en annan avslutning av programmet, eller så är det.
Det var ett test bara. Det var ett test.
Exakt, så då blir det två. Men då kommer jag föra en lista här, för jag tycker det är kul också vad de heter, de här låtarna. Va? Mm. Så supporterlåt, i avsnitt 288 kommer vi ha två stycken bidrag, det andra är okänt, kommer vi tillbaka till om en stund. Och det första är alltså från Umeå IK, Vi ger aldrig upp.
Mm.
Bra, jag fortsätter föra lista på det här. Mm.
Ja, men gör det, Lasse. Jag känner att den här låten och säkert många andra låtar också kan man plocka fram när man behöver bli lite inspirerad. Känner ni inte det?
Verkligen. Och framförallt, men det är ju precis så här det ska vara med att det kopplar ju fram en känsla, en tanke.
Mm.
Och när du beskriver det så här, Camilla, som du gör, så är det också egen upplevd idrottslig uppväxt. Det är ju mitt i prick på något sätt och vi sätter hyfsat tryck på nästa avsändare här nu. Du sneglar på mig, Tommy, men jag har inte tänkt ut någon låt överhuvudtaget.
Ja, och när ni ska höra av er om det här med era favoriter som ni vill höra om och motiveringen, kom ihåg den. @sporthuset på Twitter, sporthusetpodcast.se vår hemsida, finns också på Instagram. Där också Lasse kommer dyka upp så småningom på Instagram, alltså innan 2021 är slut, sägs det på Instagram.
Och
där
heter
vi, ja visst.
Vem snackar du med
jo,
då?
Jo, men snacket går här.
Med gyckarna,
snacket
du,
går det. Sporthuset podcast heter vi på Instagram.
Jag skulle ju sätta upp ett Zoom-möte, jag måste säga det.
Det var inte Teams.
Teams var det, förlåt.
Det var därför det blev fel.
Ja, alltså jag skulle ju göra så här, du vet, då kan man ju visa sin egen PowerPoint-presentation i bild. Det har ni alla varit med om nu och kört sådana möten, jag vet. Och så skulle jag fixa det här, för jag skulle snacka med Tobias Forsberg lite grann på C-more, alltså vår härlig...
Som var med nyligen i Sporthuset.
Exakt, exakt. Och Och så tänkte jag lite med corona så där, man ska inte ses i onödan, så skulle köra det. Jag lyckades inte installera den där förbannade appen. Så jag fick igång, så det slutade med att jag ringde Tobias. Först sköt jag på det, mer än ett dygn ska sägas. Till sist ringde jag Tobias och sa, jag kan inte skjuta på det igen, jag får komma. Så jag älgade iväg.
Ja, då var det skönt att han inte var i Andalusien. Utan att det var lite närmare.
Eller vadå, det hade kanske kunnat vara härligt. Ja. Hade förstått att åka hit.
Han bor nämligen bara ett stenkast, och då snackar vi stenkast.
Ah, inte när jag kastar, men det är när du kastar, Tommy. Men han är, det är inte mer, det är inom en, det är en 48 minuter som man där. Ja. Så att vi hade ett kanonmöte ändå. Ja.
Veckans surr.
Och det är det jag alltid sagt, att jag satt Sverige på kartan. Det är att jag har visat hela världen vad Sverige är, vem Sverige är genom min fotboll.
Guds återkomst, det är du var blygsam. Men man kan också formulera sig på det sättet som nyss nämnde. Zlatan Ibrahimovic egna ord på sitt Instagramkonto när det blev alltså klart häromdagen att han är tillbaka i det svenska fotbollslandslaget. Sista matchen trodde vi gjorde han i samband med Europamästerskapet 2016 i Nice när Sverige förlorade mot Belgien. Men 5,5 år senare och drygt det så... är han återigen en del av det svenska fotbollslandslaget?
Ja, men wow, måste man ju säga. Det, även om det liksom har varit snack om det länge nu, det går ju inte att komma ifrån att han är den bästa fotbollsspelaren vi har haft. Och att få se honom återigen i blågult är ju såklart extremt kittlande. Sen så kan man ju såklart fundera vad det kommer göra med gruppdynamiken i det här laget som verkligen har byggt på att vara just ett lag. Men att han kommer in med extremt mycket erfarenhet är ju inget snack om. Och jag tror också att känslan är att han också har kommit till den åldern, 39 nu då, där han också kan dela med sig väldigt mycket av det här till unga spelare och förhoppningsvis även få dem att lyfta.
Ja, jag tror inte han kommer att spela EM.
Där tog det roliga slut. Verkligen partykiller.
Jag tror att skadorna kommer sänka honom. Och för att vi pratar inte så mycket om det när det gäller fotbollsspelare och sådär. Jag menar, när vi pratar Duplantis och så vidare, bara han inte blir skadad. Men den här killen är alltså snart 40 och han har ju mirakulöst kommit tillbaka från skador, korsband och allt vad det är. Men alltså nu har det varit en månad borta då i november för baksida lår och nu har det varit några veckor med ljumske och sådär. Och jag tror tyvärr att den följetången kommer fortsätta på grund av egentligen, ja helt enkelt, att det, man har inte samma återhämtningsförmåga i den åldern, inte ens Zlatan. Och med den belastning som man ligger på med Serie A och så vidare, nu är det Europa League jag ska spela när den här podden kommer ut och ska de möta Manchester United den här kvällen, så tror jag att han kommer få tufft att komma till spel på, av skadeskäl helt enkelt, och ingen kommer fokusera på det, men jag tror att det är det stora dilemmat. Om han håller sig ifrån skadorna, då är det ju, ja, men då kommer ju Sverige bli ett av, kanske inte EMs hetaste lag, men det kommer ju helt klart bli ett lag som det snackas om, eftersom Ibrahimovic är en av de större stjärnorna med mest nimbus. Men skadorna ska vi inte glömma bort.
Absolut, men har han inte också under den här perioden visat att han är extremt duktig på att ta sig tillbaka från skador? Den här knäskadan som han hade för ett par år sedan, även nu, trodde man ju nästan inte var möjlig att han skulle ta sig tillbaka från, men han gjorde det. Och gång på gång har han ju ändå faktiskt kommit tillbaka.
Jo, precis. Och man sa ju det i januari efter den här baksida lår, då han var borta en och en halv månad. Då sa man det att, oj, han är tillbaka igen redan. Men sen tog det bara ett par veckor, sen kom ljumsken. Så jag är jättetydlig med att jag hoppas verkligen att det ska vara med, för det kommer lyfta EM något enormt.
Jag tycker att uttagningen i det här läget, för mig sätts allt in egentligen under rubriken ledarskap. Och den gör den dels för Jan Andersson som förbundskapten och dels för Zlatan Ibrahimovic som spelare. Det sistnämnda, ja, alltså Ibrahimovic har ju fått kritik för sitt sätt att vara, alltså sitt sätt att bete sig i omklädningsrum mot lagkamrater, och att han har haft tendenser, har använts för ord, maktmissbruk och annat, alltså när han har haft en upphöjd position och tryckt ner andra och så vidare. Så jag tror att han möjligtvis har det har nått fram till honom, och han känner att nej, han vill inte ha ett sånt sista avtryck som den allmänna bilden utav honom som spelar. Han är en helt annan. Det driver honom och kanske får vi tillbaka en Zlatan Ibrahimovic i landslaget som kanske inte är som han var för 5 år sedan. Det är väldigt få av oss som är exakt lika över 5-årsperioder i och för sig. Men det är för mig, hur påverkar Zlatan Ibrahimovics ledaregenskaper? Det är den ena. Den andra, Jan Andersson, förbundskaptenen, som nästintill av Zlatan Ibrahimovic blivit utpekad för att om inte vara rasist, så åtminstone rasistiska tendenser. Vi har pratat om det förut i podden. Han har agerat mot bakgrund av, här öppnas en liten dörr utav Ibrahimovic för att komma tillbaka till landslaget när han tog emot sin, vad det nu var, guldboll. Det var 11:e eller 12:e. Åker och träffar omedelbart Zlatan Ibrahimovic för att ha en diskussion med honom om att komma tillbaka till landslaget. Öppnar dörren. Så Janne Anderssons ledarskap är fascinerande.
Jag kan bara hålla med. Hans prestigelöshet är ju ändå fascinerande, och jag tror att det är det som också har banat väg för den här comebacken, att Jan Andersson har så totalt kunnat släppa de här påhoppen som han ändå har fått från Zlatan, satt sig snabbt på ett plan för att träffa honom när den där öppningen kom, och någonstans så tror jag att det var det som banade iväg för att han faktiskt nu ska då ta på sig den blågula dressen igen.
Det var ganska talande apropå våra avsnittsinskick från våra lyssnare den här veckan. Jörgen Eksvärd skickade 288, apropå avsnittssiffran, Zlatans citat kan man finna i Simon Banks bok I huvudet på Zlatan Ibrahimovic. Och då kommer ett till här då med Guds återkomst.
Jag tänkte säga det. Vi kan köra det 289 i samband med nästa avsnitt.
Men alltså 62 mål, flest mål i den svenska landslagshistorien, 117 landskampen på gång då, om det inte blir något strul då, apropå just lite skadeskäl och så nu då. Och det är ju speciellt, för det är VM-kval plötsligt, före EM. Och sen den tredje VM-kvalmatchen, den kommer om ett halvår mot Spanien. Så här gäller det verkligen att bena ut saker för de svenska fotbollskonsumenterna.
Ja, det är fem lag i gruppen. Georgien och Kosovo möter Sverige nu. Det är Grekland och Spanien dessutom. Och för att göra ännu mer rörigt då, så är det en träningslandskamp också inblandad, eller vänskap vad man ska säga, mot Estland här. Men i grund och botten så startar det mot Georgien och Kosovo. Vi känner till det när det gäller VM-kvalhistorier, att det är viktigt. Generellt så brukar man säga, vinn hemma och kryssa borta, så är du igenom.
Men Georgien har vi koll på, för Jens Fjällström scoutar ju dem, och de är ju svaga borta, förstår vi på Jens.
Det är bra, för de möts nämligen i Solna på Friends Arena, så att i det perspektivet så talar det för Sverige. Men då får vi ju se hur mycket det kommer att handla om Ibrahimovic. Därför att det blir ju en indikation när den här podden kommer ut på kvällen, är han med eller inte i AC Milan när de ska spela i Europa League. Och hur är det med hans skadeläge? Det får vi ju se och avvakta. Men icke förty, med eller utan Ibrahimovic, kolossalt viktiga matcher om Sverige ska vara med och spela VM 2022.
Högt i tak i sporthuset.
Jag skulle jättegärna vilja prata om barn och ungas idrottande här under pandemin. I flera år så har vi ju nåtts av rapporter om att idrottandet minskar. Och så sent som i morse så fick jag se siffror på SVT Sport där de hade sammanställt siffror från Riksidrottsförbundet som visar att barn och ungas idrottande har minskat med 10% under det här pandemiåret 2020, när organiserad idrott till viss del har förbjudits då för att minska den här smittspridningen. Och det här känns ju oerhört oroväckande. I en tid då man skulle vilja få fler barn och unga till idrotten, så har det istället minskat.
Ja, för det var ju så, vi har varit inne på det här tidigare i sporthuset, att i slutet av januari så kom då till slut beskedet från regeringen att de som fyller 17 i år till och med 19 i år får börja träna. Men det var ju så att ett helt kvartal så fick de inte träna. Och det ser vi effekterna av nu. Och det var jättebra att du tog upp det här, för jag såg en annan grej då på Radiosporten. Susanna Hedenborg, som är professor i idrottsvetenskap, som säger precis samma sak då, att det är en stor grupp här som har blivit stillasittande, för det är i den ålder då man ofta slutar. Det är en sån känslig, vibrerande ålder, att ska jag fortsätta med idrottande eller ska jag sluta? Så ett sånt här kvartal kan vara så förödande. Och hon säger det, att när Folkhälsoinstitutet går ut med sina råd att vi ska röra på oss och vara ute, då glömmer man att många som är med i idrotten, för att de gör det för att de tycker om just att rida eller brottas. Det är inte första hand för att få in ett antal steg. Så det hjälper inte när Tegnell säger det är bra att röra på sig. Gå ut och rör på sig, för det är inte så det funkar. Utan jag gillar att träna cykling. Punkt, slut. Och får jag inte göra det, då då blir det ingenting. Och det är det man ser effekten av. Jag såg att föreningarna nu också pratar med medlemstapp som är på väg att bli så stort som 30-40% apropå medlemmar i de här grupperna där folk nu slutar i den här känsliga åldern. Som kommer att få såklart hälsoeffekter över decennier troligtvis eftersom det är en inkörsport också till vuxenlivet.
Mm. Ja, det är rasande stort bekymmer. Alltså för det första, smittspridningen måste begränsas, det tror jag nästan alla är överens om. Sen är det så att vi har, alltså här, vi är ju någonting som, med sig, beslutet kommer från expertmyndigheten för de vet. Nej, de vet inte. De tror sig möjligen veta. Men många gånger säger de att vi vet inte. Vi vet inte vad det här är för vi vet inte hur det smittar, vi vet inte hur det blir mutationer vi har. Så de navigerar ju i en synnerligen snårig terräng och de försöker ju bara göra det här så brett som det någonsin går för att få med sig så många som möjligt för att begränsa den här smittspridningen. Mm. Och då menar jag så här, Riksidrottsförbundet som ju är sammanslutningen utav nästan all idrott är ju i Riksidrottsförbundet. De har ju ett enormt ansvar på sig att driva på folkhälsoaspekten i det här med den myndigheten som heter så. Nämligen att vi behöver hålla igång, vi behöver använda den ideella kraften och hålla igång. Jag har sagt det förut i podden, jag är övertygad om att det är några som kan ta ansvar, laga efter läge och göra det, så är den ideella ledaren. Därför att den ideella ledarskapet är så van vid att ställa om hastigt och nu trodde jag vi skulle vara 20 på träning, vi blev 8, då gör vi så istället och vi har inga västar idag, får vi göra så här och vi lägger lite kottar som mål eller vad det är för någonting. Man hittar lösningar hela tiden och alltid, och det så här skulle vara likadant. Du får gärna hålla igång verksamheten men du får inte vara inomhus och du måste hålla avstånd. Ja, men då hittar vi den typen av lösningar.
Okej, så när Folkhälsomyndigheten tog det felaktiga beslutet, för det kan vi nog slå fast nu att det var felaktigt, när de stoppade träning för åldrar 16-19. Varför kan vi slå fast att det är felaktigt? Jo, för att i slutet på januari så kom beslutet ni får börja träna igen efter att de inte hade fått träna på 3 månader. Och när det beslutet kom, då var inte smittspridningen lägre, utan den var på samma, om inte högre nivå. Och det är beviset på, även om det är svårt, att det kan vara svårt att ta rätt beslut, det är nytt det här med pandemi och så, men det är beviset på att det var fel och det får idrottsungdomar sota för nu. Men du menar alltså, Paulas, att RF, Riksidrottsförbundet, har misslyckats i att kommunicera det här, eller vadå?
Ja, utan tvekan.
Hur vet du det?
Jag har inte hört något ifrån dem.
Nej, men de kanske har pratat, vi får inte reda på allt som de pratar med varandra.
Nej, men det vill bara gå ut och titta på, det här är ju ett allvarligt läge. Idrotten tappar ju, alltså vi tappar barn och ungdomar att hålla på med idrott. Nu börjar siffrorna komma, nu börjar man prata om en förlorad generation. Mm. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson har varit ute och pratat om risken med förlorad generation. Alltså Riksidrottsförbundet...
Jo, jag menar att de kan ha försökt, menar jag på. De kan ju ha försökt att säga det, men Folkhälsomyndigheten har sagt bra försök, vi kör så här ändå.
Jag har inte hört ett ljud.
Nej.
I samband med att de här siffrorna publicerades på SVT Sport så hade också RFs ordförande då Björn Eriksson uttalat sig och sa i en kommentar att det är som att se någonting utsättas för långsamt strypande. En mardröm, beskrev han det som. Och det förstår man ju att så är känslan för dem. Men det man kan fråga sig då, har RF gjort tillräckligt för att försöka påverka Folkhälsomyndigheten att förklara liksom effekterna av att stänga idrottshallar kontra vad det får för följder faktiskt senare i livet för den allmänna folkhälsan. Och nu börjar det ju bubbla upp de här effekterna som vi ser senare till följd av restriktionerna och förbuden snarare än den faktiska smittspridningen.
Men vad jag säger är att jag tror inte att expertmyndigheten vet. Jag tror inte ens faktiskt att de tror sig veta. De gör så gott de kan i någonting som vi inte har upplevt. De har aldrig varit med om en pandemi själva, för det var 100 år sedan. Mm. Det är inte ens gamla professorn Johan Giesecke var med då.
Ja, utan det, var det, var det kanske. Men de har, spanska sjuka.
Och då menar jag så här, då ska inte Riksidrottsförbundet uppdrag att ta in en total passiv ställning och säga att vi ska begränsa smittspridningen, punkt slut. Utan det är också att entusiasmera och diskutera hur kan vi hålla igång
folk. Och det har jag utgått ifrån att de har gjort.
Ja, men vi vet ju såklart inte vad som har sagts bakom stängda dörrar och exakt hur diskussionerna har gått mellan Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten. Men det vi nu ser svart på vitt är trots allt att en stor grupp barn och unga faktiskt lämnar idrotten. Och det är ju enormt sorgligt. Inte bara för att man behöver få den fysiska aktiviteten. Det är också ett sammanhang som man tappar när man lämnar idrotten. Och Det känns som att det hade kunnat göra mer också, som ni har varit inne på. Idrottsledare är kreativa och är vana att lösa saker.
Det var som Daniel Siljensjö, vår lyssnare, som har uppmärksammat ämnet flera gånger, skickade också att det är en maxbegränsning samtidigt nu på träningarna på 8 personer i handbollen som han är involverad i där i Kristianstadområdet. Och då, apropå att de måste vara kreativa, så sa han att vi kan ju inte spela på full plan 6-6, så då kör man 4-4 på halvplan, apropå den här kreativiteten som du var inne på, Lasse, som krävs hos ideella ledare. Det är inte optimalt, och han skrev det att man kan ju undra då, är det så stor skillnad på smittspridningen? Men nu får vi köra så, för att det är 8 personer som är begränsningen.
Man kan också tänka att många av de här barnen och ungdomarna kanske träffar varandra faktiskt på skolan och idrottslektioner. Så frågan är hur många nya kontakter egentligen det handlar om som man skapar. Om det är skäl till att rent stänga idrottshallar som man har gjort.
Jag är olyckan, olet olyckan, ovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidovidov
gnissel och tandlyckan. Så akta er för mig, annars händer en grej.
Olyckspåsen i sporthuset.
Ja, den där vignetten med Ted Åström i spetsen, den passar vi kanske bra då efter ditt förra ämne också, Camilla, om det här med barn- och ungdomsidrott som har gått i stöpet under pandemin. Men det var ju så att vi drog en lapp i olyckspåsen första gången efter den här supporterkavalkaden utav kärlek.
Inbjuden Gusten Dahlin var ju mycket tydlig med att han tyckte att det behövdes den typen av förändring efter all sång.
Och namnet är ett namn som figurerar i många sammanhang. Vi har ju en panelmedlem i sporthuset som heter så här. Det finns en stjärnspelare i tennis till exempel också. Men i det här fallet så handlar det om brottning. Och vi ska ta oss, och det gillar väl i alla fall du Camilla, till de norra delarna av Sverige.
Gillar alltid norra delarna av Sverige.
Du torkar tårarna på min kind. Du lyser norrsken, du blåser vind. Allt du vill är att skona mig, men jag kommer aldrig att glömma dig.
Får han fatt med sina enorma långa armar, så sitter man fast som i en skruvstöd. Karelins armar räcker nästan tills hans anklar. Karelin är förmodligen den enda människa som kunde gå raklång och plocka lingon.
Thomas Johanssons egen skrivna dikt där om den omöjliga Alexander Karelin, lyftkranen från Novosibirsk som ständigt och jämt och alltid stod i vägen för Thomas. Sanningen är såklart att Johansson vunnit väsentligt fler guldmedaljer om inte Karelin från sent 80-tal varit motståndare. Nu blev det ändå 12 medaljer, varav en guldmedalj på de där 12, på 28 mästerskap för Thomas Johansson räknat från VM i Göteborg där debuten var 1981 till OS i Atlanta 15 år senare. Och en hel del, det ska sägas, en hel del hann med att hända innan Karelin presenterade sig för den internationella publiken och för Thomas Johansson 1988. Här Thomas Johanssons nationella debut på svenskt mästerskap 1981.
Och där parerar Thomas Johansson. Och ser man på till den fullsatta publikens vilda glädje, så blir Thomas Johansson svensk mästare på pall genom att besegra 50 mäkare från Norrtälje. Och titta så glad han är, norrlänningen. Ja, vi ska naturligtvis också närmare presentera den här unge svenske mästaren, den yngste någonsin i tungvikt, Thomas Johansson från Haparanda. Hur länge har du sysslat med brottning?
Nej, något år har jag hållit på.
Du blev så vansinnigt glad i den här matchen.
Ja, jag förlorade förut mot honom, förra jul. Ja, i första ässan, vi måste ju bli glad.
Ingvar Oldsberg intervjuade efter första tunga titeln SM-guld 1981. Ni hörde förresten också expert Janne Kårström där en kortis. Thomas Johansson var en supertalang som fick en karriär befläckad av dopning. Efter sitt silver vid de sommarolympiska spelen i Los Angeles 1984 visade dopingprovet spår av anabola steroider, något som Johansson erkände. Han hade tagit preparat som skulle hjälpa honom till en snabb viktökning efter en besvärlig skadeperiod. Tung vikt i just tungvikt var avgörande och Johansson fuskade. Avstängningen blev 18 månader. Thomas Johansson var en, om inte hatad, så åtminstone starkt ogillad person i konungariket Sverige efter avslöjandet om doping. Det föreslogs att han skulle ha utnyttjat Haparandas geografiska närhet till Finland och flyttat över gränsen. Men envisheten och revanschkänslan drev Thomas Johansson att komma tillbaka. Och 1986, efter 18 månaders avstängning, blev ett oerhört kraftfullt år för Thomas. VM-guld i Ungern efter en dramatisk 5-4-seger mot en sovjet, alltså inte Karelin som inte kommit igång än, inför en högljudd ungersk publik som lyfte Thomas Johansson till sitt livs revansch. Och den svenska idrottspubliken, ja, den visade sin beundran för hans kraft att komma tillbaka. Han belönades med Radiosportens Jerringpris och dessutom Svenska Dagbladets guldmedalj. 1986 vann Thomas Johansson bragdguldet.
Ja, det var ju sånt som man trodde inte att man skulle få efter allt som hade hänt och sånt, men att det, jag gjorde ju en, som nu efteråt då tycker man, då gjorde man ju en prestation som var utöver det andra och över det annat, för att just i tyngvikten som de satsade så hårt öststaterna, och ingen hade vunnit på 50 år alltså där, så de uppskattar ju säkert det, och det var stort i, inte bara i Sverige, det var stort i hela världen.
Nu så låg vägen öppen för fortsatta framgångar. Fler VM, EM och OS väntade på den kraftfulla svensken, som dock skulle utsättas för omild behandling och aldrig lyckas besegra den hopplöse lyftkranen Karelin som intog brottarmattorna 1988.
Karelin är ju som... Man har mött många motståndare, men han är som en speciell stil på det sättet att han har lång räckvidd, långa armar. Stark är han och smidig till sin storlek ändå. Men att han har mycket brottning på det sättet att han vill ha motståndare ner i mattan, och sen gör han de här lyfterna som kallas, att han kallas för lyftkranen, och slår motståndarna från matta lyfter, och man flyger upp i... Ja, han är nästan 2 meter lång och väger 130 kilo, och man är ovanför hans huvud och landar på nacken. Nacken från 2 meters håll, och då är min 130 kilo och hans 130 kilo, så det är 260 kilo som bara... Och när det kommer med fart så det är några ton som landar på nacken.
Och så här händer något. Det är ju kastet på råttan på repet. Och ska man vara lite elak så var ju det där det enda greppet Thomas fick in i den här matchen, när han räddar domaren från att få huvudet i golvet. När han snabbt är framme och tar tag runt hans grip.
Ja, vi har ju valt att placera Thomas Johanssons karriär i olyckspåsen. Trots VM-guldet 1986, trots Radiosportens Jerringpris och Svenska Dagbladets bragdguld samma år. Den stora revanschen efter diskvalifikationen, fråntagna OS-silvret 1984 och påföljande 18 månader långa dopningsavstängningen. Men hans karriär fick ett oöverstigligt hinder i den hopplöst överlägsne och för Thomas Johansson dessvärre samtidigt Alexander Karelin, som alltså Thomas Johansson skrivit en dikt om och möjligtvis också till.
Får han fatt med sina enorma långa armar, så sitter man fast som i en skruvstäd. Karelins armar räcker nästan tills hans anklar. Karelin är förmodligen den enda människa som kunde gå raklång och plocka lingon.
Ja, men det är ju en underbar beskrivning, det där med att gå raklång och kunna plocka lingon. Men annars så var det ju verkligen en comeback, får man säga, av Thomas Johansson då, efter den där dopningsavstängningen. Blandade känslor tycker jag att man får efter att ha hört det här olycksdokumentet.
Ja, det är dubbel olycka. Det är Karelin-olyckan. Karelin som är för övrigt kärleksbombad i avsnitt 100. 100-avsnittsjubileet. Men jag tycker ändå framförallt måste man ändå peka på dopningen. Och det är ju speciellt då, för frågan är om det här hade varit möjligt nu. Att tas tillbaka Bli folkkär, Jerringpriset, Bragdguldet, 2 år efter anabola steroider. Var det möjligen ett mildare klimat kring anabola steroider på 80-talet? Även om ytterligare ett par år senare Ben Johnson, då var ju liksom hela världen vittrade sönder av dopning. Men vi vet att kanske inte var lika stigmatiserat då på 80-talet. För jag menar, jag har svårt att se nu, va? Att man åker för anabola steroider. Så vidare inte är då, apropå Johaugo då, som är, där har det ju blivit, det var ju misstagsdopning, det har ju till och med KAS slagit fast, alltså skiljedomstolen. Men om man med berått mod har dopat sig som Thomas Johansson ändå gjorde, även om han var väldigt ursäktande, la korten på bordet, kanske var det som räddade honom. Han sa, jag gjorde fel, ett jättemisstag, han höll inte på med några undanflykter, han höll inte på med några bortförklaringar. Men lik förbaskat att tas tillbaka och bli folkkär 2 år senare, det undrar jag om det är möjligt i dessa dagar.
Känslan är ju nej på den frågan, definitivt. Det känns som en väldigt kort tid att sona det här brottet på och ta sig tillbaka till folks hjärtan på 2 års tid egentligen. Jag kan inte se att det skulle hända idag.
Nej, det är en nyckel är nog det som du är inne på där, Tommy, nämligen att han bar ju oförbehållsamt om ursäkt. Han erkände ju direkt.
Det var ingen tandkräm, ingenting han skyllde på.
Nej, utan han hade tagit under 6-7 dagar hade han ätit det här pillret för att snabbt kunna, han hade blivit skadad nämligen i samband med mästerskap och tappat mycket i vikt, och i tungvikt så är det bra att ha tungvikt. Så då ville han snabbt äta upp sig för att kunna gå upp i, han ville ha hjälp för att kunna gå upp i vikt helt enkelt. Mm. Och han erkände det utan omsvep och fick ju fly. Han var ju hatad, snudd i alla fall. Han avtjänade ju det straffet och kom sen tillbaka, och det är möjligtvis att där, för där har det ju blivit en liten ändring nu, att även när du avtjänat ditt straff så är du ju dömd fortfarande
i folkets ögon.
I folkets, jag tänker på friidrotts mästerskap där de buvar ut den som har kommit tillbaka. Ja, exakt. Men sen var det ju också så att den där VM-finalen, han vinner över en sovjet, det var ju före Karelins tid. Han vinner i Ungern, och det här var alltså i mitten på 80-talet, och då var det ju fortfarande väldigt, kanske nu också, men det var ju väldigt antisovjetiskt i Ungern. Och i Budapest alltså, inför tusentals otroligt upphetsade ungrare som bara bar fram Thomas Johansson, så gör han ju en bragdmatch verkligen och vinner med 5-4, vilket är mycket överraskande. Så han vinner med 5-4 och får en hel arena liksom och bara rasa ner där i det vattnet där. Vad fan heter floden?
Donau.
Ja, just. Och det fick ett enormt genomslag alltså. Så han var enormt, och han var ju så glad efteråt, och de där bilderna rullar ju som vignettbilder på Sportspegeln här hemma. Kommer ni ihåg dem? För det som händer när han vinner och domar sig, det är slut, du har vunnit med 5-4. Han är ju så glad så han studsar ju upp. Då kommer ju tränarna framrusande och han tar ju så här krysstag på allihopa.
Ja, just det klassiska bilden.
Ja visst, bam, boom, ner med den första, bam, boom, ner med den andra, bam, boom, ner med den tredje. Och det var så folk tyckte ju att... Det var liksom lite wow på något sätt. Så att det var nog någonstans ändå en ursäkt. Om det gått idag, ingen aning.
Jag är lite splittrad i det här, för jag tycker att alltså, bland det finaste är också att förlåta någon som har sonat sitt straff, givet att reglerna är som de är. Och därför är det väldigt knepigt då, som det har blivit, ja, men ta Ludmilla Engqvist till exempel. Hon erkände ju också förbehållslöst att hon hade dopat sig. Men hon var ju tvungen att fly i Sverige, för hon var ju så hatad. Mm. Det var ju så mycket hot och hat, hon var tvungen att sticka. Om inte reglerna är som jag vet att Miro Salar vill, har man tagit anabola steroider, livstidsavstängning. Men den regeln finns ju inte. Och då, ja...
Ja, men så har du det, Therese Johaug då och läppsalvan. Ja, är det livstidsavstängning på det verkligen?
Det är men i det här fallet, det är ju speciellt eftersom där har de ju slagit fast att det var misstagsdopning. Ja. Alltså i högsta instans.
Ja, det har de gjort.
Du måste ju skilja på doping och doping också, tänker jag ändå. Som om du begår ett brott så finns det ju flera olika grader av det verkligen. Brottet. Men det som ligger i bakhuvudet i alla fall på mig, det är just det här som jag tror just Miro Salar har sagt, att... har man någon gång dopat sig, även om de fysiska effekterna går ur, så har man ändå sprängt barriärer på vad som är möjligt. Så att man kan ändå ha en vinning av det senare rent mentalt.
Stort tack Lasse för att du gav bilden av Thomas Johansson. Kanske lite bortglömd, men ett viktigt dokument faktiskt ur den svenska idrottshistorien på många sätt.
Det var ju en väldig käftsmäll för den högt hållna moraliska linjen för Sverige 1984. Det var ju dubbla dopningsfall i samma OS. Mm. Thomas Johansson var ena, en tyngdlyftare var det andra. Så det var ju jobbigt för den svenska olympiska kommittén att gång efter annan få komma och prata om hur mycket dopning vi har i Sverige. För det har vi ju aldrig någonsin.
finns en väldigt intressant dokumentär från Radiosporten där de just pratar om doping Sverige och den utbredda dopingen på gym och sådana saker. Mycket intressant.
Alexander Lundholm.
Just det, just det. Mm, det ska vi tipsa om.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Hörrni, vår hemsida sporthusetpodcast.se, där kan man hämta intressanta grejer. Och nu kommer någonting som, om Sveriges olympiska kommitté, vi snackar om nyss förresten, SOK och svensk friidrott. Det är vår lyssnare Nils-Göran Nilsson Batt som har uppmärksammat det öppna brev från Sveriges främsta maratonlöpare som skrivits till SOK. Efter att Sveriges olympiska kommitté med 6 månader kvar till OS kommunicerat att det räcker inte att klara internationella friidrottsförbundets kvalgränser, vilket 5 svenska löpare har gjort, utan man måste göra 3-4 minuter bättre tider än så. Och då skriver löparna så här: varför måste vi springa fortare än alla andra länder för att få vara med på OS? Trean på det senaste OS-maratonloppet hade aldrig fått starta om han varit svensk, för han hade inte klarat den tiden. Så snäv är den blågula uttagningspolicyn. Varför måste vi springa mycket snabbare än alla andra i världen för att få delta? Hur ska vi inspirera löpande ungdomar till utveckling om ingen kan drömma om OS, skriver alltså de svenska maratonlöparna till Sveriges olympiska kommitté. Och de har ju fått internationellt stöd.
Ja, precis. Och det är faktiskt inte första gången. Alltså, det här med stridigheter mellan svensk friidrott och Sveriges olympiska kommitté om kvalregler, det är ju inget nytt. Det har ju pågått i decennier. De har olika syn på det här. Och i de flesta länder så gäller det helt enkelt. Klarar man internationella förbundets gräns så får man åka. Och därför så häpnar ju många länder över Sveriges speciella upplägg. Det här med kriteriet som säger att man...
Helt topp 8, man måste ha en chans att bli topp 8.
Ja, realistisk möjlighet att nå topp 8.
Ja.
Det är Sveriges olympiska kommittés grundkriterium när det gäller alla idrotter oavsett vad det är för global konkurrens och så vidare. Lika för alla idrotter. Och då är det så att Mo Farah, världens främsta löpare de senaste 10 åren kan man väl säga, han säger så här: om man bara bryr sig om dem som har slutat topp 8, som kan bli topp 8, vad händer med alla andra? Till exempel så kan det ju bli sådana som man inte trodde skulle hamna topp 8 som tar en överraskande vinst eller ett överraskande personbästa. Och en av de främsta löparna i världen, belgaren Bashir Abdi, häpnar också över de svenska reglerna. 2,08 som krav i maraton låter galet på här sidan. Den internationella gränsen är alltså 2,11,5. Och de här grabbarna har ju sprungit klart bättre än så. De förtjänar verkligen att få åka till OS. Men det är mycket som händer nu, för apropå det du med maraton här då, så är det dessutom samtidigt så att Svenska friidrottsförbundet har ju skickat ett brev till SOK som också varit offentliggjort, där de vill att man luckrar upp topp 8-kravet just kopplat till pandemin. Att det är svårt med få tävlingstillfällen att kunna slå fast vem som ska kunna bli topp 8 och så, för det finns ett mindre urval av tävlingar. Och det ledde faktiskt till att SOKs styrelse för en dryg vecka sedan, för första gången skulle jag säga, luckrar upp det här lite grann och pekar på att det så kallade framtidskriteriet som också finns sedan tidigare ska användas mer frikostigt. Det vill säga att idrottare som man tror i ett framtida OS ska kunna prestera riktigt bra får åka även om de inte har en realistisk möjlighet att i detta OS bli topp 8. Och det beslutades alltså utav SOKs styrelsemöte. Men man sa ingenting om det här med maraton. Så specifikt maraton så ligger fortfarande frågan väldigt öppen. Och det jag hittade som har lusläst nu alla deras regler SOK, det är ju att jag undrar om det här är rätt det de gör. För att det står ju också så här: senast 10 månader före OS så ska kvalitetskrav och tidsplaner för uttagning fastställas och dokumenteras. Snarast därefter ska aktuella, aktiva och ledare få tydlig information om uttagningskriterierna och dess tillämpning i respektive idrott och gren. Och där kommer ju 6 månader kvar. Och grejen i maraton, vet ju du Camilla som gammal maratonlöpare.
Ja, nåja. Ett lopp, men det räknas.
Ja, att man springer ju liksom inte ett antal maratonlopp i månaden direkt, utan man måste ju ha ett antal månaders återhämtning. Så det finns egentligen bara en möjlighet kvar. Så när de får det här kallduschbeskedet, de här 5 svenska maratonlöparna, Dav Nilsson, Mustafa Mohammed och Charlotta Fogberg med flera, då har de bara en chans på sig nu att göra ett krav som de inte ens kände till tidigare. Och det beslutet kommer alltså med bara 6 månader kvar. Så här undrar jag om inte SOK kommer tvingas backa faktiskt. För de kommer för sent med det här. Det är för sent. Så det tror jag de här maratonlöparna kan hoppas på i alla fall.
Men det jag funderar över är ju vad som är motiveringen till det här topp 8-resonemanget som SOK har. Hur motiverar de det för sina aktiva?
Ja, och det är faktiskt precis samma fråga som Nils-Göran frågade oss i det här mejlet som du såg, Lasse. Alltså, varför finns topp 8-kriteriet? Vet vi att kriteriet leder till fler medaljer och topp 8-placeringar på kort sikt och på lång sikt? Leder det till en positiv utveckling av idrotten i stort? Och det där tycker jag inte riktigt man har lyckats leda i bevis. För att, jag kan ta ett exempel. Friidrotts-VM 2015, då blev Daniel Ståhl femma, alltså topp 8. Men hade det varit ett OS-år, då hade han inte fått åka för SOK. För han var inte så bra på rankingen. Så hade det varit OS-år, det är samma konkurrens. Då hade de sagt, nej, ingen Daniel Ståhl, för du kommer inte bli topp 8. Men han blev ju femma. Så då fick man alltså en ytterligare topp 8-placering för att man skickade fler. Mot argumentationen som man ofta hör då, som jag är väldigt allergisk mot, det är det här, vi ska inte skicka massa turister. Och det kommer egentligen från massa kvällstidningsrubriker, började väl för ungefär 20 år sedan redan. Jag tycker det är så fräckt också att kalla turisterna, man vet hur de här elitidrottarna, hur hårt de tränar, att kalla dem för turister.
Verkligen.
Ja, men en sak är ju aspekten att inte skicka för många, för det finns en ekonomisk aspekt på det. SOK pröjsar ju kalaset, det är det ena. Men det andra är också att inte urvattna, vi skickar en trupp som presterar på maxnivå. Vi ska inte urvattna vårt OS-deltagande. Jag tror det är där någonstans man hittar anledningen till det här topp 8-kravet, det vill säga vi ska inte ha en massa som slås ut tidigt, pang, pang, ut, utan vi ska alltid skicka superkvalitetsidrottare.
Samtidigt så vet man ju att erfarenhet just är extremt viktigt för att lyckas. Som de här löparna också skriver i det här brevet, att det blir ju svårt att drömma om OS då om man inte ges chansen. Och det kanske tar x antal år att nå till det där topp 8. Men om man aldrig får chansen att ens vara med på den nivån, så får man ju inte den erfarenheten som behövs. Och man kanske också tappar motivationen att ta sig dit för att det känns för långt bort.
Jag gläds med att Svenska Friidrottsförbundet offentliggör den här uppfattningen, och att löparna, maratonlöparna, offentliggör uppfattningen också. De kanske har suttit och pratat bakom stängda dörrar här och märkt att här händer ingenting, utan det behöver bli en aktion, det behöver hända någonting, det behöver offentlig debatt och diskussion. Det är precis så här vi andra får reda på att vi kan engagera oss i den här frågan.
Det är ju också just den där formuleringen som de skriver, att varför måste vi springa fortare än alla andra länder för att vara med på OS? Är ju en högst rimlig fråga. Ja, man skulle vilja ha ett svar från SOK på den frågan.
Öppet hus i sporthuset.
Ja, jag tycker vi tackar Nils-Göran Nilsson Batt som uppmärksammar oss på det här och skickade in sin synpunkt här till sporthusetpodcast.se. Tack så mycket.
Ett av de längsta mejl vi har fått faktiskt. Det här var verkligen ett axplock bara. Sida upp och sida ner.
Ja, ja. Ja, argumenterade väl för sin sak.
Mycket
ja.
Intressant i alla fall.
Men då när vi närmar oss slutet nu så ska vi inte glömma påsen. Och det är bara kärlekspåsen som är på plats.
Ja, det finns ingen annan. Det är till nästa vecka det här då.
Jag vill dra.
Ja, nu ska jag blanda ordentligt här.
Häll ut dem här så.
Och det är olika färger. Det kan vara riggat. Det finns till exempel bara en som är röd. Det kan vara riggat.
Ja, okej. Okay. Då kör vi den här.
Orange.
Vänta, nu ska jag se här. Plantskolor. Ah, intressant.
Plantskolor.
Tänker vi på växter då, eller?
Ja, det börjar ju bli vår där hemma, har jag hört.
Ja, nu tänker vi på moderklubbar som plockar fram många skickliga spelare, om jag skulle sätta det i ett lagidrottssammanhang. Jag vet inte vad det hamnar i friidrott, men...
Vi tänker väldigt mycket på ett ställe där... som du nästan är kopplad till,
ja,
Camilla, genom åren, Modo.
Som har det lite kämpigt just nu, höll jag på att säga. Men som genom åren har plockat fram väldigt många skickliga hockeyspelare, får man säga.
Men det kan ju bli en hyllning till moderklubbar också.
Ja.
Fast det kanske inte är samma sak av moderklubbar som plantskola, men det finns ju mängder. Ishockeyn är ju väldigt bred på den här punkten, ska vi veta.
Men Modo hade ju länge det signumet. De kallades väl, vad kallades de? Heart of Hockey, men de hade något annat innan.
Det var ju också hockeygymnasiet som hamnade där, som ju innebar att de fick ett enormt lyft i, jag menar...
Även om det går dåligt på seniornivå, är det en plantskola fortfarande, eller är det också borta, eller? Har du en uppfattning om det, eller?
Jag tror att det fortfarande är en plantskola, men kanske inte på den nivån. Alltså det var ju unikt där ett tag när de fick fram så extremt många skickliga hockeyspelare med då Foppa och Sedinbröderna och så vidare och så vidare. Ja, det var ju, de var ju världsbäst liksom.
Plantskolor gav vi kärleksbomba.
Och nu är man ju intresserad av, det kommer nästa vecka, nu är man ju intresserad av hur du ska landa det här, supporter.
Just det.
Vi har ju, tidigare har ju du nämligen sagt att det kommer och supportersånger och Camilla lyfte Umeå IKs. Vad var det? Vi ger aldrig upp.
Vi ger aldrig upp.
Vi ger aldrig upp. Nu är frågan om när det kommer i avsnitt 288 här. Vad är det för någonting som ska avsluta i supportersångväg?
Ja, men han förekom oss lite utan att veta om egentligen upplägget som var på gång. Och då tänkte jag, vi ger honom chansen. Det här är alltså en av de mest, han har faktiskt varit med i Sporthuset en gång i en liten debatt. En av de mest profilerade supporterna till Leksands IF, ishockeylaget, Emil Nilsén. Klackledare i 14 säsonger i Leksand. Numera styrelseledamot och har en egen hockeypodd som heter Vi måste prata. Jag tror han heter Dala Stark på Twitter förresten, ja. Om ni vill höra av er till honom. Han är en av de supportrar som verkligen levt ett liv med den här omfattande processen hur man tar fram en ramsa. För det har vi inte pratat så mycket om. Hur tar man fram en ramsa? Jo, vi pratar med Gusten Dahlin.
Dahlin var ju,
ja. Så vad sägs om att han nu avslutningsvis alltså kommer få berätta om det som leder fram till en låt som jag har tjuvlyssnat på och som faktiskt är en av dina favoritlåtar, Lasse, att spela i Radiosportens Sportextra. Så lyssna noga alldeles strax.
Det var på den tiden man kunde komma med en egen CD-skiva och lägga till ansvarig ljudtekniker som skickade ut den där utan att det blev en intern rapport.
Och kom ihåg alla Sporthuset-lyssnare då att höra av er om den sång ni vill höra och varför i kommande avsnitt. Sporthusetpodcast.se, vår hemsida, att Sporthuset på Twitter, Sporthusetpodcast på Instagram. Tack för idag, Camilla.
Tack själva.
Ja, och tack så mycket, Tommy. Nu startar vi en ny era från avsnitt 288 och framåt, nämligen de eget av er lyssnare, eget önskade supportersånger.
Så här är alltså Emil Nilsén. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Hej, hej!
Hej då!
När jag satt i knä på pappa precis bakom läktarens spelarbås i gamla isstadion, då var det två saker som upptog min uppmärksamhet mer än hockeyn. Det första var att försöka få ögonkontakt med min gympalärare Ronny Reichenberg som satt på bänken i tröja 23. Och det andra var att försöka höra vad som sjöngs på den södra ståplatsläktaren. Det var alltså över 30 år sedan, men redan då fångades jag av kraften i sången. Och nu har jag möjligheten att ta med mina egna barn på hockey, peka mot hejaklacken och säga det de sjunger, det har pappa kommit på. För det har blivit några sånger genom åren. Jag kan än idag bli varm i hjärtat när jag passerar korsningen mellan musikskolan och simhallen, där jag på bara några sekunder kom på hela texten till Dalarna i vårat landskap. Processen att skriva en sång som fungerar på läktaren kan variera otroligt mycket i längd. Men det börjar alltid med att man hör en melodi som man direkt känner att vänta nu, den här skulle fungera. Sen måste man komma på vem eller vad sången ska handla om och i vilken matchsituationen passar bäst. Och det här börjar bli lite krångligt. En generell sång om hur mycket man älskar laget, byn, sina kamrater på läktaren, den funkar alltid. Men den löper också stor risk att snabbt bli uttjatad, snabbare än någon kan säga Seven Nation Army. En sång som är specifik riskerar att användas så sällan att den aldrig någonsin sätter sig. Eller ännu värre, aldrig blir sjungen. Och då du slösar bort en bra melodi, och det är verbal och musikalisk kapitalförstöring. Men det finns något som är ännu värre. Det är när något annat lag supportar sätter en text på en melodi som finns någonstans i processen mellan identifierad idé och superetablerad supportersång. Med andra ord, någon annan hinner före och melodin är med detta förbrukad och kastas i papperskorgen. Det är en sån sång som jag tänker passa på att utse till den bästa sången som i närtid rullat på en svensk ishockeyläktare. Och jag hatar att jag älskar den, och jag hatar att jag inte kan låta bli att nynna på den efter varje gång jag råkar se en Djurgårdsmatch.
Djurgårds IF, du är allt jag har, aldrig lämnar jag dig ensam kvar. Alltid kommer jag stå upp för dig, och kärlek till dig lämnar aldrig mig. Tjala, tjala,
I'm not afraid to die.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.